Herman Lindqvist läser sin egen bok De vilda vasarna.
Kapitel 1. I federnas spår mot förräderier, avrättningar och slutligen kungakronan. Vasa, en mer våldsam än lysande släkt, den krigiske biskopen som blev riksföreståndare. Gustav Eriksson nådde äntligen sin faders gård Revsnäs, 6 kilometer norr om Mariefred. Närmare Stockholm än så vågade han sig inte. Här skulle han gömma sig. Han var trött, skrämd och rådvill, men framförallt arg, så ursinnig som den kunde bli som hade en vase i sin sköld. Ingenting tydde på att just denne uppretade rödblonde 24-åring som i början av november månad 1520 rastlös och ilsken gick runt på gården, att han skulle gå till historien, eller att han skulle bli något stort. Allra minst Sveriges mest omtalade och omskrivne kung. Han var kraftigt byggd, men inte så lång som han framställs i beskrivningar långt senare. Han var bara 1,73 enligt en gravundersökning från 1945. Han hade låg panna som sluttade bakåt, framskjuten ännu sletrakad haka. Han var ganska ensam på Revsnäs, för alla hans närmaste, föräldrar, systrar, släktingar och vänner, hade rest till Stockholm för att vara med då dansken Christian den andre kröntes till kung av Sverige. De uppmanade honom att komma med. Alla var bjudna. Alla hade fått amnesti, hette det. Allt skulle vara glömt. Med allt som var glömt menade svenskarnas motståndskamp mot kung Christian och den nordiska unionen och det som hände i den striden. Med alla som var inbjudna menades framförallt adeln och dess medlemmar. Men Gustav Eriksson glömde inte och han litade inte på någon, en misstänksamhet som bara skulle öka med åren. Han stannade där han var trots den nära 90 år gamle förre ärkebiskopen Jakob Ulfssons energiska försök att få Gustav att resa. Den gamle biskopen som bodde i Kartusianklostret inne i Mariefred, där Gripsons slott nu står, han lovade att medla mellan kungen och Gustav, men Gustav gick inte att rubba. I 2 dagar pågick festen innanför och utanför borgen i Stockholm, Sveriges då största slott, som ännu inte fått namnet Tre Kronor. Den gamla borgen med delar från 1200-talet hade skadats rejält under Stockholms belägring. Inredningen var mer medeltida än renässans. En borg för försvar mer än för fester och glam. Dit kom nu herrar, riddare, riksråd och biskopar ridade med sina stora följen av hustrur, döttrar, söner, medarbetare och tjänare. Vinet flödade, skallmejor pep, vevlirorna gnällde, flöjter drillade, trummor mullrade. Det rykte från eldarna där oxar fyllda med delikatesser sakta grillades. Narrar och spelmän började bli trötta och hesa. Många stockholmare låg utslagen på marken. Stockholms krogar och värdshus var öppna dygnet runt. Så länge ölet skummade, vin och mat serverades, var folket ute på Stortorget och vid slottet där stämningen var hög. Trängseln var stor i de trånga gränderna där stockholmare inresta från landsorten och kringresande försäljare trängdes med varandra och enstaka grisar, höns, skabbiga hundar och kor som sprang lösa. Jätter betade på de gräsbevuxna låga taken. Kyrklockorna ringde oftare än vanligt för de vanliga mässorna varvades med extra kröningsmässor. Alla hyllade kung Christian som hade krönts i Storkyrkan med nytillverkade riksregalier och smorts till konung enligt den katolska kyrkans alla ritualer av den unge Gustav Trolle, återinsatt som ärkebiskop. Sveriges nya drottning, den 19 år gamla Elisabeth av Österrike, den habsburgske kejsarens syster, var gravid i 9:e månaden och var därför kvar i Danmark. I sitt kröningstal svor kungen att han skulle styra Sverige enligt svensk lag och med infödda svenska män. Han lovade att beskydda kyrkan och rikets alla försvarslösa och att garantera och beskydda...